Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se. Välkommen till minipodcastserien Vandra med ordet. Jag heter Ellen Hemström och är pastor och föreståndare i Philadelphia kyrkan Örebro. Och för några år sedan så började jag och min man spåna på nya sätt att nå ut med fördjupande bibelundervisning till församlingen. Det resulterade i ett koncept som vi väldigt enkelt kallade för bibelskolan, där man antingen deltog på plats eller online hemifrån. Det blev ett väldigt stort gensvar på den bibelskolan och vi märkte att vi genom att erbjuda bibelskolan i digitalt format kunde nå småbarnsföräldrar och äldre till exempel som annars kan ha svårt att komma till kyrkan på kvällstid. I höst så vill vi testa att köra bibelskolan i podcastformat. Vi kallar podcasten för att vandra med ordet för att vi tänker att du ska kunna lyssna på den när du är ute och går. Det kristna livet kan beskrivas som en vandring. En resa där vi rör oss i riktning mot Jesus Kristus. Och Bibeln, den är avgörande för att vi ska navigera rätt på den resan. Att lyssna på undervisning och att promenera samtidigt kan därför också få bli ett uttryck för att låta bibelordet få bli till just vägledning och vägvisning i din fortsatta vandring. I dagens avsnitt kommer vi få lyssna till Roland Spjut som ska tala med oss och för oss om försoning. Nu kör vi igång.
Hej på dig som ska lyssna på den här podden. Jag som talar heter Roland Spjut, är lärare och teolog vid det som heter Akademi för ledarskap och teologi som har ett av sina centrum, eller centrumet här i Örebro på Teologiska högskolan. Annars bor jag i Skåne tillsammans med min fru ute på skånska landsbygden utanför Malmö och Lund. Men är ju i Örebro ibland för att undervisa. Men när jag presenterar mig här i Örebro har jag ju fått lära mig att jag då framförallt ska presentera mig som att jag är pappa till Isak Spjut, som ju många av er känner som har varit ungdomspastor i många år i Philadelphia. Jag har fått den stora förmånen att tala om ett av de stora viktiga orden i kristen tro, som är försoning. Försoning, det ordet betyder ju att det har funnits en konflikt eller finns en konflikt, en strid, någon splittring, någonting som skiljer människor åt och som behöver helas och upprättas. Och försoning handlar om att den här konflikten övervinns och ersätts av helade relationer, upprättade relationer. Och det är ju inte svårt att se att det här ordet försoning fortfarande är oerhört relevant idag. Den här världen är fylld av konflikter. Vi är ju plågsamt medvetna om det som pågår i Ukraina mellan ukrainare och ryssar. Men det finns också på många andra platser i den här världen. Det handlar om konflikter som vi är plågsamt medvetna om i vårt eget samhälle mellan olika grupper. Och sen ända ner till arbetsplatser, relationer, församlingsrelationer, vänner, familjer. Konflikter och behovet av försoning är någonting som finns på alla plan. Och motsatsen till konflikter som försoningen strävar efter är ju det här bibliska ordet fred eller frid, shalom på hebreiska. Det här att någonting som är söndrat, relationer som är trasiga, kan upprättas och bli hela. Och lika plågsamt som konflikter kan vara, och det här att man splittras och börjar drabbas av agg och kanske till och med hat mot varandra, lika vackert är det ju när man får vara med om det här att det faktiskt går att övervinna konflikter. Att det går att försonas och igen omfamna varandra och gå och leva i frid med varandra. Det här har vi ju till och med sett senaste årtionde i storpolitiken. Inte minst gjorde ju ärkebiskopen Desmond Tutu i Sydafrika det här till någonting som kablades ut som en bild över hela världen. Där han drev en process efter den sönderslitna tiden i Sydafrika mellan vita och svarta. Att man skulle hitta varandra i en process som handlade om sanning och försoning. Att det inte framförallt var ute efter att döma och straffa, utan att man skulle erkänna de grymheter man har gjort och sen få förlåtelse och uppnå försoning. Det är oerhört starka scener från Sydafrika och berättelser om det här. Men det är också fantastiskt när man får vara med om det på ett personligt plan. Det är inte svårt att se behovet av försoning, men när kristen tro talar om försoning så gör man det ju framförallt därför att man också tänker att vi behöver försonas med Gud. Och det kan man ju tycka inte är lika självklart, behöver jag försonas med Gud? Jag har väl ingen konflikt med Gud? Och det där hoppas jag kommer tillbaka i det här föredraget vid flera tillfällen. Men bara några reflektioner inledningsvis. För det första tänker jag när vi säger så att ställer frågan, har jag någon konflikt med Gud? Så tänker vi ju också ganska egoistiskt och individualistiskt. Vi tillhör en värld och en mänsklighet som håller på att slita sönder utav olika konflikter mellan varandra och med den skapelse vi lever i. Vi är en del av en värld och en mänsklighet som behöver försonas med Gud. Allt behöver försonas med Gud och vi är en del i den här världen som behöver försonas med Gud. Men jag tänker att Gud också, även om det här är väldigt mänsklig och på många sätt platt bild, så ibland tänker jag att Gud påminner lite om en förälder. Jag är ju själv förälder till Isak och två barn till. Och när man är förälder så känns det ju så här att det som drabbar ens barn gör ju nästan mer ont än det som drabbar en själv. Och tänker man då oss människor och den här världen som Guds värld och Guds barn, så betyder det liksom att allt det vi gör mot varandra som är negativt, mörkt, destruktivt är egentligen ytterst någonting som drabbar Guds hjärta. Han som sörjer kanske mer än vi själva gör, som lider mer än vi själva gör över allt det som vi kan göra mot varandra. Och att försonas med Gud handlar också om det där att våga erkänna de där sidorna i sitt eget liv och det där mörkret som finns i vårt eget liv. Att jag har försummat, svikit andra människor på olika sätt, även om jag inte varit någon mördare och tjuv. Det finns saker i våra liv som vi har gjort mot andra på olika sätt som vi också har gjort mot Gud och som vi behöver göra upp med och få försoning för. Och när man börjar tänka så kanske är den största skymfen som vi kan göra mot varandra, det är ju att ignorera varandra, strunta i varandra, vända bort blicken när vi möter varandra och låtsas om att den andra inte finns. Det är ju kanske det svåraste som kan hända i ett exempelvis äktenskap, att man slutar att bry sig om varandra och slutar kommunicera med varandra. Och kanske det där är det djupaste synden i vår egen tid. Också att vi tillhör och är själva drabbade utav att vi lever i en kultur som i allt för hög grad glömt bort Gud och ignorerar Gud. Behöver vi försoning, inte bara med varandra, utan också med Gud? Försoning är egentligen inte en term som finns jätteofta i Nya Testamentet. Det är framförallt aposteln Paulus som talar om försoning på ett antal ställen. Men, och jag ska försöka visa det, att även om själva termen kanske inte dominerar i Nya Testamentet, så rymmer den här termen oerhört mycket av det som är det centrala i kristen tro kring upprättad relation med Gud och frälsning. Jag ska börja läsa två texter som där Paulus talar om försoningen som nu någon bakgrund till det övriga som jag ska säga. Och om du inte har Bibeln framför dig så får du försöka lyssna noggrant. Jag ska försöka inte läsa allt för snabbt utan att du hänger med. Paulus skriver ju ofta väldigt kompakta texter. Den första texten kommer från andra Korinthierbrevet kapitel 5. Och jag hoppar rakt in i ett sammanhang nu i vers 18 och läser till och med vers 21. Andra Korinthierbrevet 5, 18-21. Där skriver Paulus så här. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställer inte människorna till svars för deras överträdelse och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Hoppas du kunde hänga med. Det andra stället som jag vill läsa är ifrån ett annat utav Paulus brev, Kolosserbrevet, det första kapitel, och jag läser från vers 15 till och med vers 20. Han är alltså Jesus Kristus. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta fullheten bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Se, den här sista texten mynnar ju ut i det här att stifta fred, att försoning, skapa försoning där konflikten är slut så att fred skapas, inte bara mellan mig och Gud, utan mellan allt det som Gud har skapat i Jesus Kristus. Hur ser det ut då i bibeltexterna om man ska försonas med Gud? Går man till Gamla testamentet, och det här ordet har ju väldigt starka rötter tillbaka i Gamla testamentet, så är den här termen kopplat också ganska mycket till templet och till offerkulten. Det fanns till och med i gamla Israel en speciell, och det finns fortfarande i Israel, en speciell dag som kallas för försoningsdagen, när hela folket på något sätt skulle samla sig, koncentrera sig och göra upp med det som skiljer dem från Gud och sen lägga det på bockar som drivs iväg för att bära synderna bort ifrån dem. Och alla israeliter är ju vana vid att tänka så här, ska jag söka försoning med Gud så ska jag söka mig till templet. Då går jag primärt till templet med mitt offer. Jag bär fram mitt offer, inte försöka manipulera och påverka Gud, utan för att uttrycka min vilja till offer och att jag vill renas, tvättas ren och träda in i en återupprättad relation till Gud. Och de där offerhandlingarna slutade oftast då med att man också delade måltiden med delar av det här offret. Så offret på något sätt var, och försoningen var en del till att den syftade till måltidsgemenskapen. Som en så här handling som visade att nu är relationerna återupprättade. Ni vet ju hur det är. Det är väldigt plågsamt att sitta och äta tillsammans med människor som man lever i konflikt med. Måltiden på sätt är en oerhört stark sak vi gör som markerar att vi har shalom, att vi har hela relationen med varandra. Och det markerades också i samband med offerhandlingarna i templet, att de ofta syftade till just en måltidsgemenskap. Och det som är då det stora skiftet i Nya testamentet när man funderar på hur vi når försoning är ju att på flera ställen i Nya testamentet och inte minst i Johannes evangeliet så markeras det väldigt starkt att nu är inte längre templet platsen du ska gå till för att söka försoning med Gud. För nu har Gud själv, som det står i Johannes kapitel 1, slagit upp sitt tabernakel eller sitt tempel mitt ibland oss i Jesus Kristus. Det finns en ny plats i den här världen dit vi kan söka oss om vi önskar försoning. En plats som gäller inte bara för judar, inte bara för de som är omskurna, utan en plats som gäller för alla människor överallt och allt. Och i evangelien berättas om det att de människorna som söker försoning med Gud, de som är utstötta, de som är syndare, de som lever i marginalerna, hur de inte söker sig till templet utan söker sig till Jesus Kristus och i relationen med Jesus Kristus, så det blir deras liv upprättat. Och det signalerar oftast inte minst i detta då, att Jesus bjuder in till måltidsgemenskap för att fira detta, att deras liv är försonade med Gud. Att människor, de här vanliga, eller vanliga människorna naturligtvis också, men också de här som inte fick acceptans i det tidens samhälle, att även de hade rätten nu att umgås med Gud, tala till Gud som man talar till en far eller till sin pappa. Och här börjar vi ju nu röra oss mot det som är verkligen den kristna trons centrum. Att den här platsen, Jesus Kristus, att vi går till Jesus Kristus för att få försoning. Att det där når sin kulmen med att han korsfästs, att han dör på ett kors och sen uppstår. Vad säger det om försoningen? Vad är det korset visar oss om försoningen i Jesus Kristus? Korset visar ju för det första då att försoning handlar inte om, varken i relationen mellan varandra eller i relationen till Gud, att den andra, den som har blivit förfördelad eller den som man gjort illa mot, säger att det där gjorde ingenting, vi glömmer det, vi tänker inte mer på det. Korset visar ju att försoning är en väldigt tung börda som någon måste bära. Och tänker man att allt det onda som vi har gjort, stort och litet, smått och globalt, har gjort mot varandra, mot den här världen, egentligen ett slag mot Gud, så börjar man ana på något sätt den här gudomliga bördan som Gud bär i korset. Att inte slå tillbaka, utan att bära det, så att vi inte behöver bära det. Och det här är ju någonting som den som är skyldig aldrig kan kräva. Om jag har gjort någon någonting väldigt illa och någonting grymt mot någon annan, så kan jag inte bara komma och dyka upp där och säga att du borde förlåta mig. Det finns ingen som kan kräva att någon annan ska förlåta. Att förlåta, det är ett erbjudande som bara är av nåd. Någonting man får ta emot trots att man inte förtjänar det. Och det här är ju liksom det centrala i kristen tro, handlar ju om detta. Korset som det som står i, oftast hänger i kyrkobyggnaderna i centrum, det som är en påminnelse om detta som är centralt i kristen tro. Och det är även så i Philadelphia också, att ni har korset är inbyggt i väggen. Den yttersta försoningen mellan Gud och människa. Att Gud inte slår tillbaka, inte låter oss förtjäna det som vi är förtjänta utav, inte sätter hårt mot hårt, utan väljer att bära den här smärtan i vårt ställe för att på det sättet av ren nåd befria oss från det som vi egentligen borde drabbas utav. Och det här handlar om inte att Gud är svag. Att Gud säger, vi glömmer detta. Utan ni ser, den här bördan kan bara bäras om någon som är oerhört stark. Någon som är så stark så att man kan absorbera allt detta utan att drabbas av våldet och hatet, och som ändå har den här makten att kunna ta det och förändra livet. Och därför att Gud är mäktig, så finns det heller inga hopplösa fall. Det finns inget oförlåtligt där man kan säga att nu har kommit till en punkt där det inte finns någon återvändo. Nu är det bara mörker. Guds makt, korset, är alltid starkare än allting annat. Det här är ju på många sätt ett, man brukar tala om det som ett mysterium. Och jag gillar inte att man försöker på något sätt skapa för mycket teorier omkring varför gör Gud så här och varför måste Gud göra det. Hur ska Gud kunna vara både nådefull och rättfärdig och så vidare. Det är, ofta tycker alla de där försöken gör bara Gud allt för mänsklig och allt för liten. Nya testamentet proklamerar snarare den här oerhörda förundran över att vi får möta en Gud som är barmhärtig och nådefull. Någon som möter oss, inte med det vi förtjänar, utan som möter oss med kärlek och nåd. Och det viktiga är ju inte att kunna förklara varför gör Gud så här och hur ska man fatta allting. Utan det viktiga med Nya testamentet är ju påminnelsen om att det här inte bara är en vacker tanke, utan i Jesus Kristus så är det här en möjlighet, en realitet i vår värld. Gud kommer till oss i Jesus Kristus. Gud skapar på något sätt en ny plats, ett nytt rum, en ny väg i den här världen där vi människor kan försonas med Gud. Jag gör en liten parentes här. Därför att ibland finns det också för statiska modeller när man pratar om att försonas med Gud. I vår tradition av väckelsekristna uttaget, kanske också i bredare i den protestantiska kyrkan, så fanns det oftast en väldigt tydlig mall för hur det här går till att försonas i Gud. Som börjar med att man måste inse vilken eländig syndare man är. Och när man insett vilken syndare man är och sen upptäcker man att jag kan inte förändra mig själv, så drabbas man av den här förtvivlan över sitt eget mörker som driver en till Kristus för att ta emot förlåtelsen. Det här är ju Martin Luthers resa med sin oerhört starka självfördömelse, att han inte duger, att han inte är rättfärdig inför Gud. Och det där är också många människors erfarenhet. Och det där kan vara en väldigt sann och viktig ingång för väldigt många människor att upptäcka försoningen i Gud. Men det finns många olika vägar in till det här rummet, försoningens rum, som är Jesus Kristus. Det är ju slående också när man läser Nya testamentet att när Jesus möter människor som alla andra tycker är syndare, så verkar han inte liksom bry sig om att påpeka det. Utan då får de snarare fritt fram in i det här försoningens gemenskap. Det finns en väldigt spännande text, jag kan ju ta något exempel ifrån Lukas, det 7:e kapitel, som berättar om hur en farise, en judisk laglärd vid namn Simeon, bjöd hem Jesus till måltid hemma hos sig. Och sen händer när de sitter där och har måltid, så händer det oerhört provocerande att det kommer in en kvinna i rummet. Och alla vet att den här kvinnan, hon är en eländans syndare. Markeras på något sätt. Alla i staden vet om den här kvinnan, för hon är en syndare. Och det är antagligen då handlar väl om hennes sexualitet och att hon har varit prostituerad. Och sen kommer hon, faller ner på knä inför Jesu fötter och börjar små in Jesu fötter med den här oljan från flaskan hon har med sig. Och alla tycker ju det här chockerande. Och de säger att hade Jesus varit en profet, så skulle han ju veta vad det här är för någon kvinna och stoppa henne. Och då berättar Jesus en liknelse om en som är skyldig lite och en som är skyldig mycket. Och frågan, vem är det, tror ni, som blir mest tacksam om båda blir förlåtna? Och sen vänder det hela. Och då säger Jesus så här till den här farisén: du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyst, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig, gå i frid. Gå i frid, shalom, försonad, upprättad, hel relation med Gud. Gå som Guds älskade barn resten av ditt liv, kvinna. Och det är ju liksom paradoxalt här att det som den här kvinnan verkar inte komma till Jesus kanske primärt därför att hon säger till Jesus, kan du förlåta mig? Utan Jesus verkar ju för henne framför var längtan, kärleken, längtan efter det liv som har blivit henne av olika skäl då har förmenats henne och aldrig blivit verkligt. Hon kommer med sin kärlek och sin längtan som ingång till Jesus. Och han som tyckte att han inte behövde förlåtelse, det var ju han egentligen som borde omvända sig, inse att han är syndare, den här laglärde. Det finns, ja, man skulle kunna räkna upp massa texter, men det finns många. Det är bara, det jag vill säga med den här parentesen, det är att det finns inte en modell för vägen in till korset och försoningen med Gud. Det finns många vägar. Det kan börja med befrielse från det som binder en, längtan efter det som jag känner som saknas i mitt liv. Svaret på längtan efter mening eller att betyda någonting. Se Guds längtan efter Guds seger över det som bryter ner mitt liv. Eller förtvivlan över mig själv och vem jag är. Det viktiga är inte vilken dörr du går in genom. Utan det viktiga är vart du går, vem du kommer till. Jesus Kristus, att det är honom du vänder dig till. Man kan ju tycka, ja, vända sig till Jesus Kristus, det går väl an när man tänker se hur människor gjorde när Jesus vandrade i Palestina. När han fanns där fysiskt tillgänglig så man kunde leta rätt på honom. Falla ner för hans fötter och torka hans fötter med sina tårar och så vidare. Men vad gör vi när vi inte har tillgång till Jesus då? Som en sån här fysisk person att ta på och röra vid nu när han är borttagen ifrån vår fysiska syn. Och då är det ju viktigt bara att komma ihåg för det första att Jesus är inte fysiskt närvarande i den här världen, men Jesus är närvarande. Jesus är fortfarande en möjlighet att vända sig till för alla människor nu, inte bara för de som vandrar i och lever i Israel för 2000 år sedan, utan för alla människor var man än finns i världen har möjligheten att i bön falla ner och tilltala Jesus och be om försoning och upprättelse i sitt liv. Så Jesus är genom den heliga ande så är ju Jesus närvarande i den här världen fortfarande som en reell möjlighet, som någonting att vända sig till. Men jag skulle också bara vilja betona nu i den här podden är ju att Jesu närvaro är inte bara den här, man kan tycka lite andliga, diffusa närvaron. Att försöka relatera, ha gemenskap med någon som kan kännas som att gripa om luft. Jesus har också lämnat en kropp efter sig. En påtaglig kropp. Någon man kan se och något man kan ta. Något som kallas på något sätt det nya templet. Det som ersätter den där byggnaden i Jerusalem. Men som nu finns och sprider sig över hela jorden. Guds folk är också fortsättningen på något sätt den här Jesu kroppsliga närvaro i världen. Just därför att Gud vill ge rum, plats och tid för försoning i den här världen. Församlingen finns här i Örebro, utöver Sverige, utöver världen, därför att Gud vill fortsätta att erbjuda människor möjligheten att försonas med Gud och med varandra. Församlingen finns för att människor och vi alla ska kunna gå dit, berätta om det som vi sörjer över, det som vi kämpar med, det som vi är förtvivlade över, för att få någon som lägger händerna på oss, ber för oss och förkunna Guds förlåtelse och upprättelse in i vårt liv. För att vi ska kunna gå till gudstjänst och fira Herrens måltid tillsammans. Få komma dit och lägga av våra bördor så att vi kan delta i den här måltiden, shalom, fridsmåltiden tillsammans med varandra och med Gud. Försoning får inte bara bli så en vacker andlig tanke, den behöver också få ta kropp i den här världen. Det här är ju väldigt utmanande för oss som är med i församlingsgemenskaperna på olika sätt. Jag vet inte om det gäller alla er som lyssnar på, men för alla oss som är en delaktighet i församlingen så ger det ju detta också en tyngd, låter ju som någonting negativt. Det är ju en oerhörd vacker kallelse och vikt i det vi gör som församlingsmedlemmar. Att Gud har kallat oss ut ur den här världen in i sin gemenskap med sig själv, därför att Gud vill ha platser där människor kan försonas med Gud. Det gör ju att församlingen, det som blir väldigt viktigt i församlingen, det är inte att vi är perfekta och aldrig gör några fel och inte alltid visar oss oerhört duktiga och fromma. Det är ju inte det som speglar vår kallelse, utan vår kallelse speglar ju detta, att vi har lärt oss hur vi hanterar våra konflikter, vår ondska och våra misslyckanden. Jag skulle vilja tala länge om det, men jag ska inte trötta er allt för länge. Men den gode Paulus har ju också ett brev som heter Efesbrevet, där han skriver just om det här. Paulus var ju själv en tidigare oerhört helhjärtad, och helhjärtad är nästan för lågt, för då liksom för lite betoning på, jag skulle säga helhjärtad judisk rabbin. Han var lite mer än helhjärtad. Och som tillhörande väldigt sträng riktning inom farisismen, så var han oerhört noggrann med att bevara judendomen ren från allt hedniskt inflytande. Och sen drabbas han av Kristus och inser att försoningen i Kristus, den här försoningsplatsen som är Jesus Kristus, den bryter ner alla de här gamla murarna som jag varit med och byggt upp mellan judar och alla andra. Nu är muren nedbruten och nu kan vi tillsammans försonas i Jesus Kristus. Så här skriver han i Efesierbrevets andra kapitel, vers 17. Och han, och då är det ju igen Jesus Kristus. Jesus Kristus har kommit med budskapet om fred. Ni hörde igen, va? Budskapet om shalom. För er som var långt borta, och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan vi, både vi och ni, nalkas Fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Oerhört vackert att komma hem till Gud. Som någon försoningens målsättning. Att komma hem, att försonas med Gud. Men också att komma hem i betydelsen att judar och hedningar försonas med varandra och blir ett i Kristus. Och det här handlar ju inte bara om judar och hedningar. Man skulle kunna läst flera texter, bland annat det här lilla, fantastiskt vackra brevet som Paulus skriver till slavägaren Filemon, brevet till Filemon. Därför att han har kommit i kontakt med en förrymd slav som Filemon äger, som har flytt Filemon. Och som har kommit i kontakt till Paulus och sen blivit kristen i mötet med, blivit en Jesu efterföljare i mötet med Paulus. Och hur Jag menar, en förrymd slav i romarriket, det var ju en person som var totalt rättslös. Som slavägaren kunde göra vad den ville med. Och oftast gjorde de det också på grymma sätt. Men Paulus skickar tillbaka Onesimus med det här oerhört starka liksom, brevet som förklarar att här kommer inte en förrymd slav till dig, Filemon. Här kommer en broder tillbaka till dig. Någon som du ska behandla som din bror. Som är lika värdefull för dig som jag, Paulus, är. Och det här hade ju en oerhört vittnesbörd i det romarriket. En ny typ av försonad gemenskap. Det slavägare och slavar, den här fundamentala, oerhört starka brottet i den kulturen. Hur den muren revs ner. Och det fanns en gemenskap där slavägare och slavar var försonade med varandra. Vi har redan sett texten Lukas 7 om hur Jesus behandlade kvinnor. Han mötte i Johannes 4, möter han ju en annan synderska när han mitt på dagen i Samarien, när han passerar Samarien, går till brunnen för att dricka, så möter han en sån där utstött kvinna. Och det är så intressant när han möter den här utstötta kvinnan, synderskan, hon som har haft sex män, levt i olika relationer. Så är det inte som, behandlar henne inte som en syndare som man fördömer, utan han för ett teologiskt samtal. Precis samma typ av teologiska samtal som han i kapitel innan har med den judiska lärde Nikodemus, för han nu med kvinnan vid Sykars brunn. Det är någon revolution på gång här. Det är en ny typ av försonad gemenskap, där vi inte behandlar varandra utifrån givna murar och gränser, utan där vi behandlar varandra utifrån att det finns en plats, det finns en gemenskap där judar och hedningar, slavar och slavägare, män och kvinnor och vilka nu gränser vi än kan dra, får bli ett i Jesus Kristus. Och kanske det är så också att vi skulle behöva återupptäcka det Paulus skriver, om ni kommer ihåg det jag läste i Kolosserbrevet, att försona allt med sig. Att vi också lever i en natur och en skapelse som vi har behandlat fruktansvärt illa. Vi skulle kanske också behöva försonas med naturen. Sluta våldföra oss. Och begå de här övergreppen och fundera på hur kan vi söka försoning med den värld Gud har skapat. Jag ska gå in i avslutningen nu. Jag vet inte om du kommer ihåg texten jag läste allra först ifrån andra Korintherbrevet kapitel 5. Där Paulus talar om att Gud har ställt honom i försoningens tjänst. När han skriver, om man hör riktigt här, förkunnaren Paulus. Låt er försonas med Gud. Detta är den tjänst. Gud har ställt mig i försoningens tjänst. Och min försoningens tjänst betyder att jag förkunnar till er och till alla. Låt er försonas med Gud. Han är övertygad om att försoningen är den kraft som kan förändra den här världen och förändra människor. När vi spelar in den här podden, vi fick göra det ganska långt i förväg, så är det den veckan som vi ska gå och rösta. Och när man lyssnar på politikers budskap idag så handlar ganska mycket om vikten av att stoppa Ryssland och stödja Ukraina. Att stoppa gängkriminaliteten, sätta hårt med hårt, skärpa gränserna så att inte det här blir kaos i Sverige med alla som strömmar in och så vidare och så vidare. Och det där kanske är någonting som politiker måste göra. Man kan inte bara tillåta våldet och problemen så här rulla på utan att göra någonting. Men det som är viktigt när vi sitter här nu och suger på ordet försoning, det är ju att det finns ett folk i den här världen som vet att det är inte världens räddning. Våld och hårda tag kan kanske stoppa våldet, men det kan aldrig besegra våldet. Ska man kunna bryta våldet, haten och ondskans makt, då måste det vara någon annan kraft än mera våld, mera hat och mera hårda nypen. vi förkunna. Låt er försonas med Gud. Det finns någonting som är starkare, som har krafterna att kunna bryta igenom och förändra det som ser så hopplöst och mörkt ut. Man kan tycka att det låter väldigt blåögt och naivt. Kan man verkligen tro på försoning? Kan man förkunna, låt er försonas med Gud? Kan man tillhöra ett folk som sätter korset i centrum? Är det inte för naivt när världen ser ut som den gör? Men jag och kanske många av er, har man haft nåden att känna att man kommer nära den Gud som är oändlig? Den här som har skapat detta gigantiska universum som är så ofattbart. Har man kommit nära den Gud som kan liknas vid en brännande eld som kan i sin styrka förtära allting? Har man kommit nära den guden och upplevt och känt något av att Gud är full av förbarmande, förlåtelse och förståelse? Har man mött en Gud som inte har tryckt ner och krossat utan rest upp, rätat på, gett kraft, frid in i ens liv? Då är det inte längre naivt att förkunna, låt dig försonas med Gud. Då bleknar istället allt det vapenskramlet, allt våld, alla knutna nävar, alla vrede. Det finns någonting som är större och starkare. Och det är världens enda hopp. Så låt er därför försonas med Gud. Tack ska ni ha som har lyssnat ända till punkt på den här podden.